Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej, välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Får hoppas att alla har en trevlig sommar där ute. Vi rullar vidare här. Ni får sjunka ner i solstolen och lyssna på lite mer av USAs historia då. Idag ska vi fortsätta översiktsserien och har ju kommit fram till det skedet när Richard Nixon lämnar över presidentskapet till Gerald Ford efter Watergate-skandalen. Vi har ju haft lite fokus på Nixon i de senaste, vad blir det, 3-4 avsnitten och rullar nu vidare här. USA på 70-talet. När vi lämnade översiktsserien senast så hade ju Nixon avgått efter den stora Watergate-skandalen då. Han hade ju in i det längsta försökt att rädda sitt eget skinn genom lögner och genom att offra lojala medarbetare. Men till slut så höll det ju inte. Han skapade ju på många sätt sitt eget fall genom att spela in samtalen i Vita huset. Vilket till slut svart på vitt visade hur insyltad han var då. Hur tidigt han kände till det här och hur han ljugit för att mörka. Efter Watergate-affären då så, och Richard Nixons skamliga avgång, så var ju den stora frågan hos många i USA huruvida man skulle kunna återfå något förtroende för staten i allmänhet och presidentposten i synnerhet. Då. Folkets folkvalda representanter och senatorer i kongressen försökte också åren efter Watergate att ta tillbaka lite av makten från presidentämbetet. Dessutom fortsatte de ekonomiska bekymren med strukturella omställningar, minskad tillväxt och hög inflation då, så att säga. Så det här urholkat förtroende och dåliga ekonomiska tider gjorde ju att de här närmaste efterträdarna till Nixon under 70-talet och Gerald Ford och Jimmy Carter skulle få en ganska rejäl utmaning i Vita huset. Båda försökte återskapa förtroendet för presidentämbetet och försökte rädda ekonomin, men på många plan så misslyckas ju båda eftersom Det är ganska stora utmaningar och hinder. Många hoppades ju att Nixons efterträdare och den nya presidenten Gerald Ford var den mannen som var rätt för att kunna läka såren, och tog han på orden när han då sa de här bevingade orden: "Our national nightmare is over och the constitution works", som han säger då i sitt installationstal. Ford var ju en förut amerikansk fotbollsspelare som valde bort erbjudanden från proffsklubbar som Green Bay Packers och så vidare för att studera juridik på Yale då. Efter Pearl Harbor så tog han värvning i armén, och han valdes senare en politisk bana då och representerade delstaten Michigan i kongressen under många år då. Ford tjänstgjorde bland annat i den kända Warren-kommissionen som granskade mordet på JFK, och han hade också stigit i graden och var, innan han blev vicepresident, så var han ju republikanernas minoritetsledare i representanthuset då. Vid tiden för Watergate-skandalen så bodde ju paret Ford i en förort i Virginia i väntan på att det nya huset för vicepresidenter då, det som kallas för Number One Observationary Circle, skulle färdigställas då, där till exempel Kamala Harris bor idag då. I augusti 1974 meddelade Vita husets stabschef plötsligt Ford om att han borde förbereda sig att helt enkelt flytta in i ett annat objekt då, alltså själva Vita huset då. De flesta amerikaner såg ju på Ford som en, att det verkar vara en hygglig och hedlig man då. Och Ford var ju egentligen den första utsedda istället för valda presidenten på många sätt då, det vill säga inte vald i ett folkligt val då. Han nominerades ju till ny vicepresident av Nixon efter att Spiro Agnew hade avgått, och hon godkändes ju av kongressen. Så alltså lika folkvald som en minister eller en domare i högsta domstolen var då, så att säga. Och efter ett år som vicepresident så tog han ju över i Vita huset då. Gerald Ford skulle ju emellertid få lite svettigt i det här försöket att försöka återskapa förtroende för staten efter Vietnamkriget och Watergate och de här misslyckade försöken att återställa den amerikanska ekonomin då. I kölvattnet av både Watergate och Vietnam så var ju det amerikanska folkets förtroende för staten hade ju sjunkit på något vis till botten då. Man såg på staten som en fontän av lögner, som en journalist uttryckte det. Och under alla år av Vietnamkrig hade ju staten ljugit och på något vis blev ju liksom då kulmen kom ju då med Watergate som följde efter Vietnamkriget då. Inledningsvis var ju Ford framgångsrik i att framställa sig som en stabil ledare som landet kunde lita på, eftersom han hade ett rykte om som var en väldigt ärlig person då, och med ett väldigt framgångsrikt leende och förmågan att säga kloka saker så blev han ju en väldig kontrast till sin föregångare Nixon då. Ett av Fords första beslut var ju att försöka få landet att lägga Vietnamkriget bakom sig, och han utfärdade något han kallade för clemency, alltså inte amnesty utan de som hade undvikit draften eller deserterat kunde få avsevärt mycket kortare straff om de genomgick ett särskilt program då. Och för Ford var skillnaden väldigt viktig. Amnesti, det var ju detsamma som att helt förlåta någon för brottet, medan det här clemency var ju fortfarande att erkänna själva brottet och skulden, men med att kunna få ett mindre straff då. Men Fords smekmånad slutade ju väldigt abrupt bara en månad efter att han tillträtt då, och det kom ju när han gav just Nixon då amnesti. I ett försök att lägga Watergate till handlingarna så chockerade ju Ford nationen när han gav Nixon amnesti. Ford menar att uppslitande rättsliga processer mot den forna presidenten bara skulle gjort saken värre. Han sa "I do believe that the buck stops here", att han inte ville se en rättegång som blev ugly, som han sa då. I det som han såg då som bäst för nationen så gav Ford Nixon då en full, free and absolute pardon för alla brott han eventuellt hade begått under sitt presidentskap. Alltså fullständig amnesti då. Och den här Nixons amnesti, det blev lite av en jordbävning då. För många amerikaner var ju Fords agerande chockerande och upprörande, och de köpte helt enkelt inte hans argument. Mängder av arga brev och telefonsamtal strömmade in till Vita huset, och USA var helt enkelt inte redo att lägga det här traumat Watergate bakom sig riktigt än på det här viset då. Och den här amnestin urholkade ju också mångas förtroende för Ford, och den kopplade liksom på något vis Fords administration med Nixons då. Flera kritiker brukar ju börja spekulera i att Ford och Nixon i hemlighet hade kommit överens om den här en slags mörk uppgörelse, att Nixon utsåg Ford och nominerade honom till vicepresident och sedan då avgick för att då återgäldas av Ford med en amnesti som tack för presidentposten då. Många började se tillbaka och minnas att Ford som vicepresident varit väldigt sen i att kritisera Nixon under Watergate till exempel. Och så här tror man att det börjar man ju fundera på att det finns någon form av korrupt uppgörelse, ungefär likadant som man där på 1820-talet trodde att det fanns en korrupt uppgörelse mellan Henry Clay och John Quincy Adams när John Quincy Adams blev president med hjälp av Clays hjälp till exempel. Några bevis för att en sån här korrupt uppgörelse fanns har ju aldrig kommit fram, och antagligen var det ju Fords egna beslut bara och hans någon slags genuin förhoppning om att åtgärden skulle kunna minska bitterheten över Watergate om han gav Nixon amnesti då. Men för det amerikanska folket så föreföll ju Nixons amnesti orättvis av väldigt många skäl. Och för det första så stack det ju ögonen att många av Nixons närmaste män skulle behöva göra tid i fängelse när deras insyltade högsta chef på något vis gick fri då. Och för det andra hade ju Ford utfärdat ett program då där det här klämdes i där de som hade undvikit värnplikten och deserterat under Vietnamkriget som inte innebar full amnesti då, utan relativt hårda villkor för att förlåtas av staten. Att då ge Nixon någon slags ovillkorlig och full amnesti ansågs liksom lite ruttet i jämförelse då. Så den här amnestin gick ju helt i baklås. Den gjorde på ett enda ögonblick att Ford tappade väldigt mycket av det stödet från både det amerikanska folket och media och kongressen som han hade haft när han tillträdde då. Och hans popularitet backa flera nivåer som han hade väldigt svårt att återhämta sig ifrån under resten av sitt presidentskap då. Så på bara ett par dagar så sjönk hans så kallade approval rating från 71 till 50%. Och på något vis skulle ju Fords presidentskap aldrig riktigt återhämta sig efter den här amnestin då. Ford hann ju knappt hämta sig förrän han fick försvara ännu en kontroversiell aktör då, i form av underrättelseorganisationen CIA. Watergate-skandalen och Vietnamfiaskot hade ju skapat så lågt förtroende för staten att mängder med granskningar inleddes. Då. Och en av de aktörerna som granskades var just CIA. Då. En undersökande reporter på New York Times, Seymour Hersh, publicerade en artikel där han anklagade CIA för ett massivt spionage och illegala aktiviteter. Artikeln byggde på en topphemlig intern rapport från CIA på 693 sidor som hade läckt ut. Då. Och flera andra journalister och tv-bolag tog upp den här tråden och CIA hamnade verkligen i hetluften. Då. President Ford han försökte återskapa förtroendet för CIA genom att låta byrån erkänna vissa av de här sakerna de var anklagade för. Men även den här åtgärden slog lite grann i baklås och vissa saker som kom fram i ljuset var ju häpnadsväckande. Kongressen inledde genast utredningar mot CIA och Ford startade också en egen presidential commission för att utreda då, med vicepresident Rockefeller som ordförande. Och vad de här utredningarna kom fram till var bland annat att underrättelsetjänsten varit involverade i flera försök att lönnmörda politiska ledare. Då. Bara Fidel Castro hade man haft planer på att mörda vid 8 olika tillfällen. Då. Att byrån inte lyckades var liksom irrelevant på något vis då. För att minska den här skandalen så utsåg Ford 1975 en ny chef för CIA då, i form av George Bush, alltså George H. Bush, Bush den äldre, alltså han som senare blev president. Då. Bush var ju en respekterad republikansk kongressledamot och han fick stort mandat att reformera CIA. Ford såg också uttryckligen till via en executive order att det blev illegalt för CIA att använda lönnmord som ett verktyg i amerikansk utrikespolitik. Då. Och en ny kongresskommitté fick också om att kontinuerligt övervaka CIA då. Så den här amnestin av Nixon och CIA-skandalen var ju en dålig start på Fords presidentskap och det var ju en start han hade svårt att återhämta sig från då. Ett annat bekymmer för Ford var ju hans konstanta kamp med kongressen då och på ett sätt var det lite märkligt eftersom Ford, han hade ju sin bakgrund som kongressledamot. Han hade ju varit minoritetsledare då för republikanerna. Ford hade ju varit i kongressen i många år och borde kanske varit en president som visste hur man fick igenom förslag lite mer som Lyndon B. Johnson. Men Ford hade under alla de här åren i kongressen inte lagt speciellt mycket egna lagförslag och han var inte speciellt konstruktiv politiker heller. Då. Istället hade han snarare gjort sig känd som en republikan som snarare röstade emot alla liberala demokratiska förslag då. Och hans, den här motvallsinställningen fortsatte lite grann som president. Han la väldigt många veton mot liberala lagförslag och på bara ett år använde han sin vetorätt 39 gånger till exempel. Ford hade ju som kongressledamot röstat emot nästan alla förslag som rymdes inom det här som kallas för Great Society, alltså som Lyndon B. Johnson hade lagt fram då. Och på många sätt så var han ju i slutändan betydligt mer konservativ president än till och med en föregångaren Nixon när han la just sitt veto mot en massa liberala förslag då. Ford mötte också, kan man ju tänka, också en fientligt inställd kongress i dubbel bemärkelse. För det första fortsatte ju demokraterna, precis som under Nixon, att ha majoritet i båda kamrarna då. Och i mellanårsvalet 1974 så vann demokraterna, och speciellt i representanthuset valdes ju många så kallade Watergate babies in då. Alltså det var en slags ny sorts politiker, den så kallade 1968-generationen, som inte följde partilinjen lika strikt då, en slags yngre föryngring av det demokratiska partiet då. Men han mötte ju också en fientlig kongress i bemärkelsen av att i kölvattnet av Vietnam och Watergate så försökte ju också kongressen att begränsa presidentens makt då. Presidentens makt hade ju på något vis ökat successivt sedan nya givens dagar, och många ansåg ju att presidenten hade fått lite för mycket makt, särskilt då inom utrikespolitiken. Det hade blivit en slags imperial presidency som man senare beskrev det, och kongressen menade att maktdelningen blivit skev och att den lagstiftande makten började ta tillbaka makt från den verkställande då. Och kongressen försökte minska presidentens makt på flera områden då. Ett har jag redan nämnt tidigare, det var ju det här kravet att konsultera kongressen i samband med krig och konflikter, den så kallade War Power Act, och som man röstade igenom redan under Nixons tid över Nixons veto då. Men kongressen ökar sitt inflytande och minskar presidentens även när det gäller inrikes- och ekonomisk politik då. En lag som kallas för Budget and Impoundment Control Act såg till att styra upp budgetprocessen och skapar ett budgetkontor på kongressen med uppgift att oberoende då analysera presidentens budget varje år. Kongressen förstärkte också olika kommittéer och anställde fler tjänstemän och ökade liksom medlen till forskning på kongressbiblioteket Library of Congress då. Och samtliga åtgärder förändrade också på sikt grundade relationen mellan den lagstiftande och verkställande makten. Kongressen hade för alltid skaffat sig mer muskler för att analysera och utvärdera program som presidenten ville driva igenom då. Ett tredje område som kongressen försökte åtgärda efter Watergate var ju att begränsa pengarnas inflytande i politiken då. Man införde Federal Election Campaign Act som införde tak på de summor som individer kunde skänka till politiska kampanjer som presidentval då. Det här visade sig ju sen senare, eller på sikt, att kongressens åtgärd på det här området blev lite kontraproduktivt. Att lagen hade ju en rad kryphål som gjorde att partier och kandidater snarare kunde öka den totala summan av pengar som samlades in inför val. Och istället kunde partierna vända sig till väljare direkt och samla in många mindre summor då. Och det bildades ju också sådana här så kallade political action committees, alltså sådana PACs som samlar in och distribuerar pengarna. Och i längden var det kanske mer pengar i samband med val, något som också kommer att gynna republikanerna, som vi kommer att se sen. Tittar vi lite grann på det ekonomiska området så hade ju Ford-administrationen lika svårt att lösa den amerikanska ekonomins trubbel och den här stagflationen då som hans föregångare. Ford kom ju till Vita huset bara några månader efter att OPEC hade avslutat sitt oljeembargo. Och Ford försökte få bukt på inflationen genom att ge efter på Nixons priskontroller och istället parera dem med höga räntor och mindre federalt spenderande. Han lägger sitt veto mot flera liberala förslag som kunnat öka spenderat samtidigt som han motsatte sig konservativas önskan om skattesänkningar. Ford hamnar på något vis i en ganska ond veto-spiral där han inte lyckas komma överens med den demokratiskt kontrollerade kongressen. Ford föreslog skattesänkningar i kombination med neddragningar av statens utgifter. Kongressen röstade igenom större skattesänkningar sänkningar än han hade föreslagit, men utan minskat spenderande, och Ford lägger sitt veto. Kongressen röstar igenom ett förslag med lägre skattesänkningar som sen Ford känner sig tvingad att skriva under, och det här är en process som återupprepas. Och även om Fords ekonomiska politik bromsade inflationen till 9% 1976 så slog det hårt mot arbetslösheten då. Redan 1975 hade arbetslösheten nått 9% då, som en nivå som landet inte hade upplevt sedan den stora depressionen då. Under åren 1974-75 så förvärras ju dessutom situationen av en ekonomisk lågkonjunktur, och återigen är det ju arabisk olja som spökar när OPEC höjde priset på olja med 400% enbart under året 1974 då. Och Ford försöker göra USA mindre beroende av import av utländsk olja, men i ett land där många kongressledamöter från delstater som Louisiana, Texas och Oklahoma hade stort inflytande i kongressen och ett folk i största allmänhet kunde beskrivas som en bilkultur, så var det lättare sagt än gjort då, så att säga.
Thank you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tittar vi lite grann på Ford och utrikespolitiken så fortsatte ju han med Nixons deterrent policy. Han behöll ju bland annat Henry Kissinger som utrikesminister, och det är ju egentligen under Fords presidentskap som de här sista bilderna från Vietnam utspelar sig när ambassadpersonal evakueras med helikopter och så vidare då. Det här avslutandet av Vietnamkriget var ju inte det sista dramat i Sydostasien heller då. I maj 1975 hade ett amerikanskt handelsskepp i namn Mayaguez tagits över av kambodjanska flottan och förts till en ö då. Och när nyheten nådde Ford visste man inte vad som hade hänt de här 39 amerikanska sjömännen ombord på det skeppet. Och två dagar efteråt beslutade sig Ford för att marinsoldater skulle slå till mot ön för att befria besättningen, och den här operationen blev ju ett riktigt fiasko då. De amerikanska sjömännen hade redan förflyttats från ön, och under genomförandet uppgick amerikanska förluster till 15 marinsoldater och 8 helikoptrar. Och av oklara anledningar så valde ju Kambodja att släppa fångarna fria bara några timmar efter operationen i alla fall då. Så man kan säga att de är styrande i Kambodja räddade Ford i sista sekunden då. Men händelsen hade kunnat blivit Fords största fiasko då. Varför Ford agerade så resolut i den här operationen är ju något oklart. Många har ju spekulerat i att han såg en chans att visa för världen att USA var tuffa militärt trots det här nyligen misslyckade Vietnamkriget. Då. Men Fords agerande i Mayaguez-incidenten försämrade emellertid relationerna med kongressen, eftersom många ansåg att han inte nu hade följt den nya War Power Resolution och meddelat kongressen om det här ingripandet mot Kambodja. Och som vi såg tidigare så försvårade detta för Ford att få igenom inrikespolitik också då. När det gäller relationen med Sovjetunionen så hade ju den tinat något under Nixons presidentskap, men när Ford tog över började relationen bli frostigare igen. USA gillar ju inte Sovjetunionens agerande i Angola och Mellanöstern, och trots det så ville ju Ford spela vidare, och 1974 så besökte han Brezhnev i Vladivostok och skrev under ytterligare ett avtal kring vapenkontroll, SALT 2, då ett avtal som byggde på jämvikt i antalet atomvapenmissiler. Men i kongresset så börjar motståndet till den här decent policyn att öka, och både från konservativa republikaner som förespråkar en intensiv antikommunism och hårda linjer, och från liberala demokrater som värnar om mänskliga rättigheter som mötte Fords politik motstånd. Och ett antal händelser i rad gjorde att kongressen helt enkelt inte ratificerade det nya SALT 2-avtalet då. President Ford deltog till exempel på ett möte i Helsingfors 1975 där det var tänkt att spika gränserna för Östeuropa, något som aldrig gjorts officiellt efter andra världskriget. Och bara att delta ansåg många i kongressen var tveksamt, eftersom det kunde tolkas som att erkänna Sovjetunionens kontroll av satellitstaterna i östblocket, och konservativa började kalla Ford för en sellout här då. Sovjetunionens och Kubas stöd till kommunistiska grupper i den här maktkampen som uppstod i Angola, när Angola blev självständigt från Portugal 75, var något som Ford ville agera på, men kongressen lät honom bara vidare med finansiering medan kommunisterna bidrog med praktiskt hjälp då. Och enligt den nya ordningen var Ford bakbunden om han inte fick kongressens stöd då. Så historiker har väl gett Gerald Ford ett ganska ljummet betyg som bäst för sin utrikespolitik. Precis som allt annat under hans år i Vita huset så var hans konflikter med kongressen och den allmänna misstänksamheten efter Vietnam och Watergate något som på många sätt hindrade presidenten i hans presidentskap då. Efter knappt 2 år som president hade alltså väldigt mycket gått fel för Ford då. Kölvattnet av Watergate och Vietnam hade varit en uppförsbacken som var alldeles för brant för att vinna tillbaka förtroendet hos det amerikanska folket och kongressen och andra nationer. Och till råga på allt var hoten inte enbart politiska, utan han fick också utstå hot mot sitt liv då, faktiskt i form av 2 mordförsök, och de här inträffade inom loppet av en månad då, båda i Kalifornien. Den 5 september 75 klarade sig Ford undan med blotta förskräckelsen under ett besök i Sacramento när den pistol som Lynette Squeaky Frome försökte skjuta honom med klickar och i sista sekunden. Och bara 3 veckor senare försökte Sarah Jane Moore skjuta honom under ett besök i San Francisco, men en annan person i närheten såg till att hon missade genom att knuffa hennes arm när hon siktade. Så att Ford, han hade hot från många olika håll då. I 1976 är det ju dags för USA att hålla ytterligare val då, bland annat presidentval då. Och inför presidentvalet hade ju Ford chansen att kunna bli så att säga omval, eller egentligen då folkvald för första gången. Han hade ju liksom bara nominerats och aldrig varit folkets val, så här hade han ju chansen att bli det för första gången. Men mycket hade ju alltså gått fel för Ford, och det var frågan om han ens kunde bli sitt eget partisk kandidat då. Man kan säga att Ford inför presidentvalet 1976 var under attack både från höger och vänster. Redan när Ford hade nominerat den liberala Nelson Rockefeller som ny vicepresident istället för George H. Bush hade den konservativa delen av republikanerna blivit lite arga då. Barry Goldwater hade inte ens röstat för Rockefeller då när han utsågs då. Ja, för att blidka de här konservativa krafterna så dumpade ju ändå Ford Rockefeller inför valet 1976 och tog in Bob Dole som vicepresidentkandidat då. Men trots det så mötte Ford 76 en ganska stark utmaning inom det republikanska partiet från partiets konservativa del och i form av Kaliforniens forne guvernör Ronald Reagan då. Konservativa republikaner hade varit tveksamma mot Ford redan från början och misstänkte att det inte var konservativt nog, och när Ford hade utsett Nelson Rockefeller som vicepresident hade ju liksom topplocket gått på många konservativa. Rockefeller var tillräckligt moderat för att gå hem hos många demokrater, men han avskyddes liksom av konservativa republikaner då. Det blir ju inte heller bättre av att Gerald Fords fru Betty var väldigt öppen och ärlig under en intervju i programmet 60 Minutes hon sa att deras barn antagligen hade rökt marijuana, att hon inte skulle bli förvånad om hennes dotter hade en affär och att hon stod helhjärtat bakom aborträtten utifrån rättsfallet Roe vs. Wade. Gerald Ford försökte mildra den här kritiken från konservativa mot sin fru då och säga att de här åsikterna bara var hennes personliga och inte representerade hans officiella hållning då. Men Betty hade gjort en hel del konservativa upprörda över de här uttalanden då. Och bara ett halvår in i Fords presidentperiod hade ju konservativa republikaner sammanträtt på ett hotell i Washington för att lägga en plan och för att kunna dominera partiet inför valet 76 då. Och där man satsade på var den stigande stjärnan Ronald Reagan då. Så det blir ett oerhört jämnt primärval där det blir en väldigt, väldigt knapp seger för den sittande Gerald Ford för att få republikanernas nominering då. Samtidigt vädrar ju också demokraterna morgonluft från andra hållet och Fords lite så här ljumma facit som president i 2 år och med Nixons Watergate-skandal färsk i minnet så var ju nomineringen som demokraternas presidentkandidat en post som verkligen var värd att eftersträva då. Och när favoriten Ted Kennedy drog sig ur inför primärvalet så lämnades racet om den demokratiska nomineringen ganska vidöppen kan man säga då. Och i ett väldigt brett fält av demokratiska kandidater som ställde upp då så var det ju dock relativt snabbt ändå en person som hamnade i förarsätet, och det var den då relativt okända Jimmy Carter då. Och Carter var ju en jordnötsodlare och före detta guvernör i Georgia, och han utnyttjade till fullo väljarnas låga förtroende för presidentämbetet efter Watergate i Vietnam och väljarnas lite skeptiska inställning till den federala statens centrum då i Washington DC. Under kampanjen så lyfte han fram sig själv som en outsider från södern som inte var insyltad i bland etablissemanget i Washington DC och kunde erbjuda landet en fräsch nystart och ett ledarskap då. Och som en man som var obefläckad av politisk kohandel i huvudstaden så lovade han att flytta dit om han valdes att rensa upp, alltså lite grann av en slags drain the swamp rörelse kan man säga. Carter lovade också väljarna en ny form av ledarskap från presidenten som bestod av hederlighet, öppenhet och sanning då, som kontrast kanske då främst till Nixon då. Och på tv så gick han hem i rutan när han på sin jordnötsfarm i Georgia klädd i jeans tittade rätt in i kameran och sa "I'll never tell a lie", sa han. Och det är klart att det var ju ord som lät väldigt bra hos många väljare efter en sån händelse som Watergate till exempel. Carter undvek att ta ställning i kontroversiella frågor och fokuserade på frågan om förtroendet för statsmakten och presidentämbetet. Och han ställde frågor som can government work and can government be decent, honest, truthful, fair, compassionate and filled with love as our people are. Så den typen av lite floskelaktiga påståenden körde han hårt med dem. Carter, han nominerade ju Walter Mondale från Minnesota som sin vicepresidentkandidat, en slags protegé till Hubert Humphreys då. Och ett av de här avgörande ögonblicken under presidentkampanjen var ju när Ford under en tv-debatt verkade påstå att satellitstaterna i Östeuropa inte dominerades av Sovjetunionen. Innan de här debatterna hade de flesta väljare sett Ford som den starkare kandidaten för utrikespolitiska frågor, men efter det här misstaget så tog Carter över lite grann, och efteråt erkände Carter att om det inte varit för de här debatterna skulle han nog aldrig ha kunnat vunnit det här valet då. Presidentvalet 1976 skulle bli det jämnaste i elektorsröster räknat sedan Woodrow Wilsons seger 1916. Landets fortsatta ekonomiska problem och ju inställning till den sittande presidenten Ford i kombination på att väljarna trodde på Carters förmåga att tala sanning gjorde ju att Jimmy Carter drog det längsta strået på valdagen. Carter fick 50% av rösterna, Ford fick 47,9% då. Och det här översattes då i elektorsröster till 297 mot 240. Så att det här är ju relativt jämnt. Det brukar ju ge ett större utslag i elektorsröster när de här sammanställs procenten. Valet präglas ju också av väldigt, väldigt lågt valdeltagande. Alltså det lägsta sedan 1948, vilket kanske inte var konstigt då, utifrån den här allmänna inställningen till staten vid den här tiden då. Nästan hälften av alla väljare valde att inte göra sin röst hörd då. Så Ford, han överlevde två mordförsök, men tyvärr då överlevde han inte politiskt i slutändan då, utan fick se sig besegrad av Jimmy Carter. Och där ska vi väl se framöver här hur jordnötsodlaren från Georgia ska försöka vända på skutan som här på 70-talet med förtroendekris och ekonomiska bekymmer. Men mer om det i nästa avsnitt. Ha det bra, hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.